har ni tänkt på jobba utomlands? Eller ska ni bara jobba i Sverige? Vad är...
Alltså, jag älskar att resa och jag älskar typ kulturellt utbyte, så jag vill jobba utomlands, men jag tänker att det är kanske svårt med tanke på att man får legitimation i Sverige.
Jag skulle också kunna tänka mig det. Alltså typ jobba i något så här sydamerikanskt land, ta typ Chile.
Ja.
Om ni hade fått välja något land, vad hade ni valt då?
Jag hade nog velat vara i ett varmt land, tänker jag. Jag tänker typ Costa Rica. Tropiskt.
Costa Rica, fint.
Ja.
Ja, något varmt ska man ha. Men Australien typ.
Varför just Australien?
Det känns...
trendigt. Men,
engelska, det är varmt.
Engelska,
det är
då.
Fint. Det är... ja, men det...
Spontant tänker jag att du är rädd för spindlar. Du ser ut som att du är rädd för spindlar.
Nå, eller det beror på vilken spindel det är.
Om de är giftig.
Ja, men skulle inte du också vara det?
Nej, jag är livrädd för spindlar.
Ja, om det är giftiga spindlar, då är det inte något som man kanske vill...
Nej, men jag är rädd för de små också. Det kan jag vara ärlig med.
Kommer in någon i Australien med mycket, mycket giftspindelbett? Mm. Tror du det?
Nej, nej.
De har säkert en sån giftinformationscentralen i Australien också.
1177.
Ja. Undrar om de måste ju vara med, alltså, samarbeta med veterinärer då, typ. Jag tänker så här, om de bara har en bild på vilka insekter man blir bitna på. Är det läkaren som har asbra koll på alla olika typer av spindlar, eller vem har koll på dem?
Jag vet inte, hur funkar det på akuten här om någon har käkat en svamp liksom och har med sig den och visar upp?
Jag vet inte, det enda jag vet är att det finns, om det är till huggormen, visst har vi huggorm i Sverige?
Ja, men det har vi. Ja,
och den är giftig.
Alltså, jag tror typ bara för hundar eller något sånt. Jag tror inte att...
Men huggormsbett är inte nice.
Nej, och jag vet att det finns, om det är den, det finns en antidot till som är så här svindyr.
Ja.
Så de är alltid så här på
det akuten. Det finns antidot till huggorm, tror jag.
Ja, och det är den som är verkligen svindyr, så de är så här...
Behöver du den verkligen?
Ja, verkligen.
Hur dåligt mår du? Skala 1-10.
Ja. Men okej, okay, skämt åsido. Men förutom att vi vill utomlands i framtiden, så... så har vi ju en gäst den här veckan.
Ja, men idag så har vi med oss Marie Inhammar som är barn- och ungdomsläkare. Hon har jobbat med Läkare utan gränser och just nu så håller hon på att avsluta sin ST på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Välkommen Marie!
Tack så mycket!
Vad kul, är det första gången du poddar?
Ja, det är det faktiskt. Jag har gjort andra intervjuer, men jag har aldrig varit med i en podd förut, så det är väldigt spännande.
Så en till poddebut, det här är alla våra gäster, tror du det?
Ja, jo, alla våra gäster.
Alla våra gäster gör debut i poddsammanhang i alla fall.
Ja.
Men vad kul, tack så jättemycket för att du är med idag.
Ja, tack själv att jag har blivit inbjuden.
Vi tänkte ju ta en liten kort faktaruta med dig här i början, så vi får veta lite mer om vem du är och lite sådär. Så jag tänkte börja med det nu, är du redo?
Ja, jag tror det.
Toppen. Du heter?
Marie Inhammar.
Och du kallas för?
Marie.
Ålder?
34.
Och du känner dig som?
Ja, tråkigt nog. 34.
Sen har vi familj.
Ja, jag har en sambo och så har jag en 4-årig bonusdotter. Och sen är jag gravid, så det kommer en tillökning här efter sommaren också.
Oh,
grattis.
Grattis, ja.
Vad kul.
Ja, tack så mycket. Det ska bli spännande.
Du bor i?
Uppsala.
Men du kommer från?
Gislaved i Småland.
Mm. Din utbildning?
Läkarutbildning i Uppsala.
Och din nuvarande sysselsättning eller din arbetsplats?
Jag är ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Och om du inte skulle blivit det, vad skulle du blivit då?
Kanske politiker eller någon slags vägingenjör. Jag älskar vägar och vägkonstruktioner.
Du tar dig till jobbet genom att...
cykla.
Vad läser du för något?
Den senaste boken jag läste var Björnstad av Fredrik Backman.
Ah. Vad tittar du på för något?
Ja, just nu har det varit Handmaid's Tale.
Den är ju ryskigt.
Men jag brukar inte titta så mycket faktiskt på serier och film överhuvudtaget. Jag är lite konstig på det sättet. Okay. Men Handmaid's Tale har jag fastnat för ändå.
Du lyssnar helst på?
Ja, topplistan på Spotify.
Ska se. Nu kommer det lite klurigare fråga här, så nu får jag kanske tänka lite mer. Men vad drömmer du om?
Ja, då blir det lite pretentiöst. Men en mer öppen och jämlik värld hade varit fint.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, kanske när vi skrev på köpkontraktet på huset för 3 veckor sedan.
Just det.
Det var lite effri.
Grattis, ja. När grät du senast?
Det var nog 3 dagar sedan. Min morbror har tyvärr precis gått bort plötsligt. Så då har varit lite ovanligt mycket senaste tiden tårar.
Ja, vi beklagar.
Ja, tragiskt, men sånt händer också.
Har du någonting som gör dig rädd?
Inte till vardags, nej.
När du vill unna dig någonting, vad gör du då?
Då köper jag mangoglass från stans café som jag hemmagjort glass.
Oj, det är rätt gott.
Ja, den är supergod.
Har du något köp som du ångrar?
Garanterat. Har vi något på rak arm?
Det är tråkigt om du ser huset.
Ja, det skulle vara väldigt motsägelsefullt. För länge sedan när jag var läkarstudent så skickade jag en beställning på en iPod innan det fanns smartphones. En kompis som skulle till USA så sa jag, men köp den senaste. Och det senaste var liksom någon iPod Touch som precis hade kommit och kostade jättemånga tusen kronor. Så då när jag fick hem den beställningen så fick man ju glatt bara betala, men det var ju inte riktigt vad jag hade tänkt när jag gjorde den beställningen. Så som student att lägga ut 3000 mer än vad man hade tänkt på en iPod, det köpet ångrar jag och det minns jag fortfarande.
Vi förstår dig.
Det låter som det gjorde ont.
Vad skulle du säga är din största upplevelse i arbetslivet?
Det är helt klart när jag har jobbat utomlands för Läkare utan gränser. Det har ju varit något helt annorlunda mot vad man har varit förberedd för när man har liksom pluggat och jobbat i Sverige innan.
Mm. Vi kommer in på det sen då. Men sen har vi, hur bra är du på att källsortera?
Inte riktigt lika bra som min sambo, men jag har blivit bättre tack vare honom också. Så nu är jag ganska bra.
Ja, härligt. Och nu har vi lite tips till oss där. Har du något matlådetips?
Nej, min nödlösning har ju många gånger blivit en fryst Thai cube. Man kanske inte får säga några marken sådär.
Den brukar Linus också äta. Jag har sett honom.
Ja, en thai-box, ja, men det är inte fel.
Mm, det är ju inte riktigt samma sak som en matlåda. Det är nästan snäppet värre. Men det har blivit nödlösning många gånger.
Och den sista då. Om du hade fått ge ett råd till dig själv som student, vad hade du gett för råd då?
Ja, ta det lugnt, allting löser sig.
Härligt. Jessica och Felix, är det några svar här som ni har fastnat för? Är det någonting ni har tänkt på?
Så det är ju väldigt mycket. Eller det är mycket som är spännande och mycket som lär dyka upp senare också. Men någonting spontant som jag tänker på när du säger att du hade en väldigt positiv upplevelse av att jobba utomlands med Läkare utan gränser. Då måste jag fråga, blir det inte lite antiklimax att komma till Sverige? Och jag tänker mig att det blir mycket mer admin och att det kanske inte mycket, det blir inte lika mycket, vad säger man, hands on som det kanske har varit utomlands.
Jo, men så är det ju verkligen. Det är ju väldigt olika innehåll man har i sin vardag när man jobbar utomlands. Det som jag brukar känna när jag kommer hem till Sverige, det är att jag blir så himla tacksam för alla resurser man har, sina kollegor man kan fråga, kompetenta sjuksköterskor som har stenkoll på läget. Så direkt när man kommer hem och börjar jobba så är det nästan lite mer smekmånad, så att man är verkligen så glad och man kan beställa röntgen och kvaliteten är så mycket bättre. Det är tillfredsställande att man kan göra ett väldigt bra jobb när man kommer hem till Sverige faktiskt. Och sen får man också perioder när man blir jättefrustrerad på administration och tröga processer och ja, att det tar tid och att det är krångligt och att man, det man gör kanske spelar mindre roll. Att det inte är riktigt lika viktigt så som när man är utomlands. Men på det stora hela så blir man också väldigt tacksam för alla resurser som finns och den kvaliteten som man kan ge på sjukvården. Så för mig balanserar det upp så att att det ändå känns kul att jobba i Sverige också. För att man kan göra ett lite bättre jobb. Kanske inte riktigt lika viktigt, men ett mycket bättre jobb kan man göra ändå när man jobbar i Sverige. Och det är också tillfredsställande.
Men jag tänker lite, när du är hemma i Sverige, kan du känna en längtan efter att åka iväg på uppdrag då för att få känna att din arbetsinsats är viktigare?
Jo, men det är väl därför jag har åkt 5 gånger, skulle jag tro, för att man längtar ut igen. Det brukar ta ett tag. Alltså när jag kommer hem brukar jag vara väldigt redo att komma hem och det är skönt att vara hemma. Och det tar ett tag innan jag längtar ut nästa gång, så att säga. Men det brukar smyga på sig så där att man känner att ja, men nu känner jag mig redo, motiverad och utvilad och tar mig an en runda till.
Ja.
Så det brukar smyga på sig lite sen.
Ja, just det. Jag tänkte på en sak. Du svarade på den här, om du var rädd för någonting, då kom du inte på någonting.
Inte i vardagen i alla fall.
Nej, precis.
Det lät som att det fanns någonting.
Ja, jag vet inte. Det kändes bara som att det här var någon som är helt orädd.
Ja, och det är ju såklart inte sant. Jag är absolut rädd för saker också. Om man tänker på jobbet i Sverige, då är jag ganska rädd att göra fel. Och det är en paradox som jag har pratat lite med min handledare i Sverige om, att i Sverige är jag rädd för att göra fel som läkare, men jag är inte rädd för den jag är utomlands, fast jag gör mycket mer fel utomlands än i Sverige. Så det där är en sån paradox.
Har du kommit fram till vad det beror på, eller har du någon tanke kring det?
Jag tror det beror på kulturen i Sverige och i samhället, och dels att man jobbar med barn, och ingenstans i sjukvården är det okej att göra fel, fast alla är människor och fel händer hela tiden och systemen ska ju designas för att minimera de riskerna, men särskilt om man jobbar med barn så blir det får inte bli fel, och det blir inte jätteofta allvarliga fel, men det finns liksom inte riktigt, ja, man vill inte acceptera att det kan bli fel så att Så det är väl något som man är lite rädd för när man jobbar. Tänk om man inte gör en tillräckligt bra bedömning eller om man missar någon information och så skulle det ge problem för barnet sen, att man,
och det kan man nog,
man
det kan,
täckte något i tid.
Det kan nog redan vi tänka på som inte ens har börjat arbeta som läkare, att det är något som man kommer tänka på sen.
Ja, jag är skitnöjd för det är inför sommaren. Ja. Så att man ska, att missen.
Just det. Felix skrev sin första vik här som underläkare i sommar.
Ja, ah, vad roligt, så spännande. Ja,
debuterar.
Ja, man måste ju göra det någon gång.
Ja, tyvärr.
De flesta jag känner brukar tycka att det är jätteroligt.
Ja.
Han ser väldigt glad ut och taggad ut.
Ja, härligt. Ja.
Men jag tänkte nu när vi ändå är inne och pratar om just barn och jobba i Sverige. Du gör ju din ST i barn- och ungdomsmedicin på Akademiska.
Mm.
Och din specialitet, är det då alltså pediatrik eller?
Det stämmer, helt rätt.
Kan du bara förklara för oss det här ST? Vad står det för våra lyssnare?
Ja, ST är specialiseringstjänstgöring och det är en 5-årig vidareutbildning, så att AT, allmäntjänstgöringen, den gör man ju för att få sin legitimation. Ett litet tag till i alla fall, även om den håller på att bytas ut mot bastjänstgöring.
Mm.
Och sen då för att välja vilken inriktning, vilken typ av sjukvård man vill jobba med sen, så gör man en 5-årig specialistutbildning då, eller specialiseringstjänstgöring. Och då har jag valt att jobba med barn. Och det är upp till 18 års ålder.
Och för jag har lite de här tankarna också, eller vi har pratat om det här, vad vi vill tänka oss i framtiden. Och då är jag den kanske som har varit inne på det. Men när kände du att du var sugen på det första gången?
Jag jobbade mycket med barn- och ungdomsidrott som idrottsledare förut. Och sen har jag jobbat för fritidsresor i deras Bamseklubb och Superkidsklubben. Så jag har jobbat mycket med barn, alltså friska barn i andra sammanhang förut.
Mm.
Så då har jag tänkt att det kanske skulle kunna passa mig att jobba även med sjuka barn.
Mm. Och hur tänker du nu då? Passar det?
Ja, det är jätteroligt. Det är den bästa specialiteten. Det har jag aldrig hört någon annan säga förut.
Men kan du berätta, alltså för pediatri, är det liksom en kirurgisk eller medicinsk, eller är det allt med barn?
Det kan bero lite på vilket sjukhus man jobbar på, exakt var gränserna går. Men pediatrik är internmedicin för barn kan man säga. Så att det är en medicinsk specialitet.
Mm.
Och sen på universitetssjukhusen finns det barnkirurger som gör allt kirurgiskt på barn upp till, ofta är det 15 år som... Och barnortopeder kan det finnas också på universitetssjukhusen.
Mm.
Och är man på ett lite mindre sjukhus eller ett länssjukhus, då är det oftast att barnläkarna sköter allt internmedicinska. Och sen är det vuxenkirurger och vuxenortopeder som gör det kirurgiska på barn och ungdomar. Om det inte är något superspecialiserat, och då skickas de till barnkirurger på universitetsklinikerna i så fall.
Mm. Just det. Och får jag fråga, du berättade att du har ett bonusbarn och du var själv gravid. Förstår du rätt då?
Mm. Ja, det stämmer.
Är det lite svårt att vara lite, får man kalla det, arbetsskadad när man har barn i sin egen omgivning? När man är läkare eller speciellt pediatriker?
Ja, lite. Men de allra flesta barnen är ju friska.
Ja.
Det är lite det som är charmen med att vara barnläkare också. Att de allra flesta barnen är friska. Så även om man kanske tittar lite och det är bebisar som... Kompisar har fått bebisar, så kikar man och utvecklas de som de ska. Så man behöver inte säga. Men man kanske inte alltid säger det till... Alltså, för normalvariationen är också väldigt stor.
Ja,
Men de allra flesta barnen är ju friska. Så att det är inte så att man lägger märke till jätteallvarliga saker som någon annan har missat. Och föräldrar är ju ofta jätteengagerade i sina barn. Och väldigt lyhörda om någonting verkar konstigt med deras barn i Sverige. Så att oftast har ju föräldrarna själva reagerat om det är någonting. Så jag har inte upptäckt att jag liksom som barnläkare upptäcker saker som föräldrarna inte har noterat eller så. Så det brukar inte vara särskilt jobbigt.
Hur kommer det bli som förälder sen då?
Ja, det får vi se.
Ja.
Med bonusdottern funkar det väldigt bra i alla fall. För är det något så kan jag snarare lugna än att jag själv trissar upp det. Men vi får se hur det blir.
Men hur är det då att jobba med sjuka barn? Det måste ju vara väldigt prövande att se barn som mår dåligt.
Där är det ganska stor skillnad mot Sverige och utomlands. För i Sverige kan man ju göra otroligt mycket för väldigt många barn. Och lyckligtvis så är det otroligt få barn i Sverige som inte kan rädda. De allra flesta överlever, även svåra sjukdomar. Och det finns mycket, mycket utredning och behandling och stöd som föräldrar och barn kan få. Och ofta känns det väldigt bra att man kan vara med och bidra och hjälpa till. Och att barnen får det bättre.
Mm.
Och just att de oftast kanske inte är... Eller det är väldigt sällan i Sverige som barnen är döende. Utan att det handlar om att höja livskvalitet och förstå vad som ligger bakom. Om barnen inte mår bra eller om de är sjuka eller växer dåligt och så. Men utomlands är det ju mer frustrerande att se, för där, jag har jobbat framförallt väldigt mycket med undernäring, och det är ju något som är så himla onödigt, alltså att svälta ihjäl och så får man dåligt immunförsvar och dör i en simpel infektion sen.
Mm.
Och då känns det ju jätteorättvist, för det är ju barn som verkligen inte skulle behöva dö, det är högst botbara sjukdomar, och undernäring handlar om tillgång på mat i första hand. Vilket man tycker skulle vara en självklarhet, men det är ju inte det i alla områden världen över.
Mm.
Och så då känns det mycket, mycket mer orättvist att de barnen dör ju verkligen i onödan. Och det är ju ungefär 5 miljoner barn varje år som dör innan de hinner fylla 5 år. Och undernäring har ett finger med i spelet, ungefär hälften av de dödsfallen.
Mm.
Och sen nu med covid-pandemin så tyvärr 2020 dog ju ytterligare 2 miljoner barn mer än beräknat. Så dog ungefär 7 miljoner barn 2020 innan de hann fylla 5 år.
Det är ju helt galna siffror.
Ja, så på det perspektivet så är det ju katastrof. Mm.
Men finns det någon frustration i det? Jag tänker mer på ett globalt perspektiv där vi ändå tillåter barn att dö. Och speciellt vi i väst då kanske unnar oss saker när det dör. Alltså det är ändå faktiska barn som dör.
Jo, men den frustrationen kommer ju gå i perioder. Och särskilt när man kommer hem från ett uppdrag. Jag vet när jag åkte hem från Sydsudan så mellanlandade man i Frankfurt, och det första man såg var liksom en taxfree med parfym, kosmetika, sprit, tobak. Så jag minns att jag började gråta, för då hade man liksom sett de här barnen som svälte ihjäl i Sydsudan, och det första man ser när man kommer till Europa är liksom en taxfree butik med lyxprodukter som absolut inte behövs.
Mm.
Så då blir det ju en liten, det blir som en clash liksom, och sen lägger det sig långsamt. Men en del i uppdraget att jobba utomlands också, det är ju att berätta om vad man har sett när man kommer hem, för att försöka påverka lite grann människors attityd och syn på,
mm,
på vad som händer ute i världen också. Så att det är ju en del av uppdraget också faktiskt.
Men påverkar det dig på något sätt? Jag tänker, alltså man kan inte, jag kan tänka mig att när du väl kommer hem, att det första du gör är att du tänker kanske, eller jag kanske, att man har känslan att man vill skicka alla pengar man har över till de barnen som behöver hjälp. Men det skulle ju hämma dig i ditt liv här. Förstår du vad jag tänker?
Mm. Jo, men jag förstår. Jag ska ju, man blir ju medveten, men sen blir man väl det till en viss nivå, för man orkar ju inte tänka på allt det dåliga hela tiden heller.
Mm.
Och där tror jag att många av mina kollegor, alltså att man har väldigt olika copingmekanismer, olika personer som jobbar utomlands. Jag försöker nog se det som att jag drar mitt strå till stacken när jag är ute och jobbar, och så försöker jag att nöja mig med det och vara stolt över det och inte klandra mig för allt jag inte gör. Men det är väl lite olika, tror jag, vad man väljer eller vad man har för copingstrategier.
Mm.
Och hur dåligt man mår av det. Så.
Men vad säger, när du kommer hem från uppdrag, alltså, jag kan säga, efter ditt första uppdrag, började du anpassa ditt liv på något sätt? Liksom, jag tänker matsvinn och sådana grejer.
Inte jättemycket faktiskt. Sen tror jag inte jag haft så mycket överdriven konsumtion och matsvinn ändå. Jag är ändå smålänning i botten. Men nej, jag har inte slutat unna mig saker eller så. Det har jag inte. Nej. Mm.
Har du ändrat dig i form av din roll som läkare efter ditt första uppdrag utomlands?
Kanske inte efter det första. Eller jag gjorde ju mina tre första, jobbade jag inte i Sverige emellan faktiskt. För de gjorde jag inom ett och samma år.
Mm.
Men det som händer, som är någonting som är en jättestor, har varit en jättestor fördel för mig, är att man jobbar ju utan teknik och labb.
Mm.
Vilket är jättefrustrerande till en början. Men man lär sig, alltså det är en sån klyscha som jag tror att ni har hört från alla era föreläsare och handledare. Men man undersöker verkligen patienterna, man tar på patienterna, man lyssnar på anamnesen, man klämmer och känner och man blir jättebra på statusundersökning.
Mm.
Och man litar på sina fynd när man har jobbat så utan labb och röntgen som ska bekräfta och utesluta allting. Så att jag är mycket, mycket tryggare i mina kliniska bedömningar och att se om ett barn är friskt eller sjukt. Och det gör att man kan jobba mycket mer effektivt och kan känna mig väldigt mycket tryggare i ganska många bedömningar än vad jag kunde göra innan jag hade jobbat utomlands. Så att det är ju en jättestor kompetensutveckling som man får av att jobba i den typen av kontext.
Ja, just det.
Som man verkligen har glädje av. För det är själva diagnoserna man jobbar med utomlands. Man blir ju inte expert. Jag tänker så här, jag kommer bli expert på tropiska sjukdomar. Nej, men det blir man ju inte om man inte har något labb och ingen röntgen och man inte kan göra så mycket utredning. Malaria har jag blivit jätteduktig på, men det finns ju inte i Sverige.
Mm.
Och andra tropiska sjukdomar har jag ju stött på säkert hur mycket som helst, men inte kunnat diagnostisera. Så att det är ju inte så att man blir duktigare på diagnoser eller specifika sjukdomar eller sådär. Utan det är ju just den breda kliniska, att bedöma ett status och liksom allvarlighetsgraden i en situation hos en patient som man blir bra på.
Ja. Tänker, om vi börjar i stort, så liksom, vad är Läkare utan gränser?
Ja, men precis. Det är en medicinsk humanitär organisation som drivs helt av privata bidrag.
Mm.
Och de erbjuder sjukvård till människor i kris, antingen på grund av svält, flykt, krig, naturkatastrofer, över hela världen egentligen.
Vet du,
med pandemin så har det blivit även mer aktiviteter inom Europa nu sista året, men annars har det väl inte varit särskilt mycket aktivitet i Europa och Nordamerika förut.
Mm. Vet du hur länge det har funnits?
Ja, det grundades 1971 i Frankrike, om jag inte missminner mig.
Mm.
Och sen öppnade en svensk filial på 90-talet.
Ja. Kan du berätta hur, så jag tänker mig att du pluggade till läkare och sen hur blev du introducerad för det här? Eller var du introducerad innan du pluggade till läkare?
Nej, det var lite annorlunda. Ja, jag tror det finns mängder med olika vägar in på olika intressen. Jag har aldrig riktigt varit så sugen på hjälparbete eller jobba i krigszoner. Utan jag har tänkt att oj, det är alldeles för farligt och läskigt. Och shit, hur kan man vilja utsätta sig för något sånt? På tal om att jag verkade orädd innan, så var det inte min... så har det inte varit min långsiktiga... Eller så har det inte varit längre tillbaks. Men sen var det väldigt svårt faktiskt att få en ST-tjänst i barnmedicin här på Akis. Och jag visste att jag ville bli barnläkare, för jag hade haft några vikariat inom barnmedicin och tyckte att det var toppen. Mm. Men det var jättesvårt att få en ST, och jag hade vikariat och de kunde inte lova någonting. Och jag var inte så sugen på att byta stad. Och då började jag se mig om, men om jag vill jobba med barn, jag vill inte flytta, men jag vill inte slösa bort min tid. Och ja, vad finns det för meningsfulla, intressanta andra saker man skulle kunna ägna sig åt? Och då fick jag upp ögonen för Läkare utan gränser, och så började jag läsa på lite. Jag hade ett vikariat som ändå snurrade, som var inte akut. Så då sökte jag faktiskt dit och var på intervju. Så ju mer jag blev involverad, ju mer intressant blev det. Mm. Och sen blev jag antagen till dem då, och fick gå en förberedande kurs. Och då var jag fortfarande så här, jag trodde att jag ville åka, men det var fortfarande, man visste ju inte riktigt vad det var. Och det är både en grej att man ska vara motiverad och vilja åka, men man ska också att vilja vara utomlands. Men man ska också vara okej med att inte vara i Sverige. Att liksom lämna kompisar och familj och den liksom kanske snabbaste karriärvägen, eller ja, vad man tänker att man skulle få om man stannade i Sverige istället. Så det mognade fram över kanske, tog ett halvår ungefär, innan jag var helt säker på att jag verkligen vill åka. Men det som verkligen var när jag gick den här förberedande kursen i humanitär assistans på Röda Korsets högskola, var det som gav den då som förberedelse. Och då fick man upp ögonen igen för mödradödlighet, undernäring, HIV och tuberkulos. Hur vanligt det är utomlands och hur många som lider av de sjukdomarna, fast det nu finns bra behandlingar att få. Och då blev det liksom definitivt att jag verkligen vill åka. Så att det var något som mognade framöver en längre tid. Så det var inte en barndomsdröm. Mm.
Men kände du någonsin att du liksom satte livet lite på paus? För vi har pratat mycket om att, speciellt som läkarstudent, att man jämför sig med sina kursare. Och du vet, först är det så här, vem ska få AT först, och sen ska man få ST först, och sen ska man bli klar med den snabbt. Och sen så, jag tänker mig att när man åker och jobbar för Läkare utan gränser, det är inte som att det hjälper en för att liksom köpa ett hus eller... Förstår du vad jag tänker? Alltså att det, man sätter ju livet lite hemma på paus.
Ja, men precis. Och det där hade jag funderat på i början också. Och det här låter kanske lite konstigt, men jag närmade mig 30. Det var ingen 30-årskris, men det var ändå så här, oj, här, då var jag singel. Ja, ska man verkligen så här, om man är kvinna runt 30, ska man verkligen lägga några år på att jobba utomlands då? Borde man inte bilda familj, satsa på det? Så här, sådana tankar snurrade såklart i huvudet. Men jag kände, vad tusan, jag hade ju försökt hitta partner och bilda familj, och var liksom lite less på att det inte blev något och tyckte att livet var ganska enformigt. Så då kände jag bara, nej, nu får jag prova något annat, se vad som händer då. Men sådana tankar fanns ju, ja.
Mm. Men det gick ju bra ändå, låter det som.
Ja, men det gjorde ju det.
Väldigt modigt beslut, måste jag säga. Men var det någonting som gjorde att du kände att du kanske inte ville åka?
Det som blev var att mitt allra första uppdrag skulle bli i Irak när Mosul var ockuperat av IS under 2017. Och då när jag blev erbjuden uppdraget att åka, så kände jag, oj, men det här vet jag inte om jag vågar. Och det kändes liksom som det läskigaste stället man kunde åka till i hela världen. Och då fick jag lite kalla fötter att, oj, men det här kanske ändå inte var beredd på. Och fick lite panik. och funderade på om jag skulle tacka nej. För att man har alltid, när man blir erbjuden ett uppdrag, har man alltid rätt att tacka nej. Man måste inte åka någonstans. Mm. Och då kan man få ett annat förslag senare. Mm. Så att man har alltid friheten själv att bestämma. Och så funderar jag bara, oj, men vågar jag det här? Det här kändes liksom jätteläskigt. Men sen började jag fundera på att antingen får jag ju lita på organisationen. Eller så litar jag inte på dem. Ja. För det finns, även om det här kändes läskigt, så det finns, de jobbar ju inte någonstans där det är 100% safe. Mm. Så antingen får jag lita på dem och då kan jag åka dit. Och litar jag inte på dem, då borde jag nog inte åka någonstans. Ja, men, och då bestämde jag mig för att nej, men jag litar på dem. De verkar tillräckligt seriösa och allt jag fått lära mig, jag litar på dem. Och är det någonting, det var någon annan intervju jag gjorde när jag kom hem, så frågade de, så är det någonting du önskar att du vetat innan du åkte? Och då är det där, det är inte alls så farligt som man tror. För när man kollar på nyheter i Sverige, man får höra det absolut värsta som händer i hela den världsdelen. Mm. Så plockar de ut det absolut farligaste som har hänt. Det är det man får höra när man kollar på nyheterna i Sverige. Men när man är där och jobbar så är man ju sällan mitt i det där. Utan Läkare utan gränser har ju i varje projekt en säkerhetschef som har jättebra koll på vilka aktörer som finns i regionen, vilka områden man ska undvika. Mm. Det finns säkerhetsrutiner på varje sjukhus, vilka som får komma in eller inte. Och vilka områden det är säkert att åka med bilen och inte och sådär. Så att de har ju ett helt säkerhetsteam som har stenkoll på allt sånt där. Mm. Så att det behöver man liksom inte oroa sig för när man är iväg. Så det önskar jag att jag hade liksom vetat lite tidigare, att hur professionella de är och hur bra koll de har på det där. Att det är ingenting som man själv behöver tänka på när man är iväg, utan man ska bara följa reglerna.
Ja, just det. Hur går det till när man får, får man önska på något sätt, eller det kommer bara uppdrag i handen och så får man säga ja eller nej? Eller,
Jo, men i princip är det att man får säga att det kommer förslag och så får man säga ja eller nej. Och organisationen är ju enorm. Jag tror det är totalt sett 70 000 anställda läkare, sjuksköterskor, logistiker, vatten- och sanitetsexperter, epidemiologer liksom världen över som jobbar för Läkare utan gränser. Och majoriteten är ju nationell personal som jobbar där de bor, som är lokalt anställda. Och så är det en minoritet som är utlänningar som kommer, som jag till exempel då när jag var i Irak.
Så man jobbar ändå på ett sjukhus liksom, som har fungerat innan man kom dit?
Ja, precis. Ja. Där man jobbar, de flesta, eller nu ska jag inte säga de flesta, vad kan det vara? Majoriteten av sjukhusen är ändå sådana sjukhus eller kliniker eller vaccinationsmottagningar som Läkare utan gränser driver själva. Och ofta har de drivit det en längre tid och sen så kommer man i perioder om 3-9 månader och bidrar. Så att lite som en nästan stafettläkare, fast det blir det ju inte. Men och sen när jag åker hem, då kommer någon annan barnläkare och ersätter mig på den positionen. Mm. Och sen finns det också sjukhus där Läkare utan gränser samarbetar med de lokala myndigheterna. Så att det är ett samarbetssjukhus. Och då är det ett sjukhus som kanske har funnits där hur länge som helst, men som behöver uppstöttning med rutiner och kanske resurser. Och i vissa länder finns det ju inte så många läkare. Så ibland är det rent att det behövs kompetens, men ibland behövs det mer strukturer. Och ganska mycket när man åker, första uppdraget, i alla fall om man åker som läkare, då handlar det väldigt mycket om att lära sig arbetssätt och strukturen i organisationen. Så första uppdraget, då jobbar man ganska mycket hands-on som läkare, ganska ofta. Och sen för varje uppdrag man gör så är man mindre och mindre hands-on och mer medicinsk chef eller koordinator och jobbar mer och mer med förbättring av sjukvårdsstrukturen. Man kanske implementerar triage om det inte är något som anpassas redan på när akuta patienter kommer, och då handlar det väldigt mycket om vårdkvalitetsförbättring. Så ju längre man jobbar i organisationen, ju mindre jobbar man med patienter hands on och ju mer jobbar man med handledning, coachning och utveckling av verksamheten när man åker.
Har du någonsin liksom upplevt hot?
Inga reella farliga hot. Nu sist när jag var i Afghanistan, så på grund av pandemin så även i Afghanistan i Herat, i den staden där jag var, så införde man utegångsförbud då, eller lockdown i stan. Och då blev det väldigt många militära checkpoints som man var tvungen att passera varje dag, där man skulle liksom få godkänt att åka och jobba på sjukhuset trots att det var lockdown. Och då var det någon dag som de var ganska sådär, nej du får inte komma igenom, och de vill ju kanske ha mutor och lite sådana där grejer också. Mm. Och då bara, men du får bara komma igenom om du ger mig din bläckpenna. och det var lite såhär bara, men vi har sagt att vi får absolut inte ge dem någonting, för börjar vi ge dem något så kommer de vilja ha något varje dag eftersom vi åker förbi varje dag. Mm. Så var bara, nej tyvärr, jag får inte ge bort någonting så. Och så blev man, efter jag hade sagt det så bara, men shit. Tänk om han skulle göra någonting nu bara för att jag inte gav honom en bläckpenna. Hur korkat vore inte det? Men faktiskt, han bara vinkade igenom. Han bara, ja men åk då. Så. Men då kände jag sen bara, gjorde man rätt? Gjorde man fel? Ja, och det blev absolut ingenting av den situationen. Men ja, man blir ändå nervös, blir man. För att man inte vet vad som ska hända.
Liksom människor med vapen som har så mycket makt liksom, över din situation där och då.
Ja, och som antagligen inte har så mycket annat än just makt och vapen. Kan ju göra folk väldigt desperata. Men nej, jag har inte varit i några, vad jag har förstått i alla fall, farliga situationer.
Men hur kommer det till säkerhet och så? Har ni speciella riktlinjer? Får ni knäppa kort? Är det speciella utgångsförbud som Läkare utan gränser ger er? Typ den typen av saker?
Ja, det var jättebra exempel, och det varierar väldigt mycket då från land till land, eller även inom ett land kan det variera väldigt mycket hur strikta reglerna behöver vara. Men som Bangladesh, när jag var där, då var det ju rohingyerna som hade flytt från Myanmar. Och där var det ju en väldigt lugnt, jättelugnt område, även om det var en av världens största flyktingläger med över, jag tror det var 1,2 miljoner människor som bodde i de flyktinglägerna då. Men där fanns inga utegångsförbud eller hot eller restriktioner, utan där kunde man leva liksom som var som helst, förutom att trafiken var livsfarlig. Och jag tror aldrig jag har varit så nära att dö som i Bangladesh, för det var vänstertrafik och så jättekaos i trafiken. Så jag var flera gånger var nära att bli påkörd.
Det låter ju livsfarligt.
Ja, jo, men precis. Och trafiken är ju farliga, det som är det farligaste överallt egentligen. Precis som det är i Sverige.
Men på andra uppdrag då, där det är, låt säga, i krigszoner?
Ja, och till exempel då i Irak så fick vi bara vistas i huset där vi bodde och på sjukhuset. Och vi fick bara åka däremellan med bil, så då fick man inte vistas till fots utanför de här, för risken till exempel om man då skulle bli kidnappad. Det var ingen som blev det, och vad jag vet var det ingen hjälporganisation som råkade ut för något sånt. Men det var sådana regler som man hade satt för att liksom vara på den säkra sidan då, att man inte skulle kunna exponeras för det, att man inte skulle gå själv på promenad, på trottoarer och sådär. Mm.
Hur blev ni bemötta generellt av folket? Alltså är det som en tacksamhet att de bara kommer fram och tackar er? Eller? Jag tänker att speciellt du som liksom vit kvinna också liksom sticker ut lite. De förstår väl att du inte är därifrån?
Jo, men så är det. Och man brukar inte röra sig jättemycket i lokalsamhällena generellt. Det är väl i Bangladesh som det har varit fritt att röra sig. Men de andra ställen jag har varit på så har det varit mycket begränsningar. Men man träffar ju väldigt mycket barn och deras föräldrar och andra patienter på sjukhusen. Och då är de ju ofta väldigt, väldigt tacksamma. För att de får ju hjälp som inte finns tillgänglig om inte vi hade varit där. Tyvärr så pratar man ju sällan samma språk. Utan det är de lokala sjuksköterskorna och vårdpersonalen och lokala vakter och så som hjälper till och tolkar mycket. Eller översätter. Så att det är svårt att ha direkt samtal ofta med patienterna som man träffar. För att de pratar sällan engelska.
Men du nämnde ju också att i Bangladesh var ett jättestort flyktingläger som ni hjälpte till vid. Och då tänker jag att då kanske det behövs massor med olika typer av kompetens. I Läkare utan gränser, måste man vara läkare för att åka? Eller behövs det, nu bara säger man, behövs det hydrologer för sanitära skäl? Eller?
Ja, men absolut. Jättebra kommentar. I Läkare utan gränser så är det verkligen en minoritet som är läkare. I Afghanistan var jag den enda läkaren och sen var det två sjuksköterskor, en säkerhetschef, en ekonom, en HR-specialist. Och då var jag ett ganska litet team. I Sydsudan tror jag var tre läkare i ett team på 35 personer som jobbade. Och då, det är mycket barnmorskor och sjuksköterskor är de som är allra flest. Och sen logistiker då, för man behöver ju elektricitet för att kunna bedriva sjukvård. Och det behövs latriner och rent vatten. Så beroende på hur stort projektet är, ibland är det logistiken som också sköter vatten och sanitet. Men är det stora projekt så kan det vara liksom någon som är expert på det som jobbar bara med det för att se till att det hela tiden fungerar bra. Och sen brukar det vara säkerhetschefen som jag nämnde då, men också ekonom och HR-personal eftersom man jobbar och vi anställer ju personal i de här länderna där vi bedriver verksamhet. Och då är det viktigt att man tar hand om personalen, att de får rättvisa villkor, att man följer lagar och regler som gäller i det landet där verksamheten bedrivs. Så att det är ett jättestort team runt omkring. Och från Sverige rekryterar alla de här typen av kategorierna. Läkare är en minoritet skulle jag säga när man är iväg. En del, man kan tänka också lite så kanske att oj, hur ska jag lyckas? Kan jag verkligen det här? Och oj, vad mycket som ligger på mina axlar. Att man får så mycket att handla om en själv innan man åker. Men det är också något som man verkligen blir varse när man är iväg. Att vi är ett team. Alla har olika. De försöker verkligen att hitta folk med olika erfarenhet. Så att när man åker första gången så är man ju aldrig... Det är aldrig bara förstagångsarbetare som är i ett och samma team, utan det är alltid flera som har jobbat många uppdrag förut som man kan få mycket erfarenhet av och lära sig av.
Mm.
Så att det hänger aldrig på mig som individ, utan vi är ett team och många har jobbat förut. Och sen har man den lokalt anställda personalen som ofta är jätteduktig på vad det finns för utmaningar lokalt. Mm. Så att man är tillsammans hela tiden och arbetar.
Ja, jag tänkte på det när du, alltså finns det några språkkunskaper som man behöver? Jag kan ju tänka mig att engelska är det ni använder generellt, men...
Ja, nej men engelska måste man behärska och sen är det en merit om man pratar franska. Och jag pratar franska, men jag har varit på 5 engelskspråkiga uppdrag ändå. Men ju fler språk man kan ju bättre är det. Språk är bra och sen arabiska blir ju, det är också... en väldigt bra merit om man pratar arabiska, för det är ju många länder som vill ha projekt där arabiska är ett stort språk också. Så det är inte obligatoriskt, men det är helt klart meriterande.
Ja, härligt. Är det någon av oss som pratar flera språk? Är det någon som kan franska?
Nej, spanska, yes. Rumänska. Du kan franska.
Ja, jag bodde i Frankrike ett tag. Just så det. Att, ja, jag tänkte att jag är väldigt sugen på att jobba med Läkare utan gränser i framtiden. Så förhoppningsvis så kan det vara till hjälp.
Mm. Och Linus, du kan göteborska. Det är alltid
ja, just det. Göteborska. Det är min grej. Men det, ja, jag tror inte det hjälper riktigt.
Jag har en liten fråga. Tjänar man några pengar eller går man helt noll? Jag tänker man har ju ändå hyror och sånt att betala. Eller hur ser det ut?
Jo, första året som man jobbar för Läkare utan gränser, då får man en minimilön kallas det. Och det är för att täcka just om man har fasta utgifter och så hemma. Och det är lite anpassat efter olika index i olika länder. Men ungefär 14-15 000 kronor före skatt får man om man är från Sverige. Och då ska det täcka som sagt om man har kostnader hemma eller så. Så att man går ungefär plus minus noll skulle jag säga. På när man jobbar. Jobbar man mer än 12 månader, då kommer man upp i, då får man en lite bättre lön som ligger som läkare. Då blir det lite mer beroende på vad man har för uppdrag, men mellan kanske 20 och 25 000 i månaden före skatt i runda slängar. Mm. Så att man går inte back på det, det gör man inte. Man kan tänka att man går plus minus noll.
Mm. Men hur ser det ut så här på uppdragen då? Får ni mat och så av organisationen?
Ja, eftersom det finns ganska mycket säkerhetsaspekter runt omkring så bor man oftast i ett hus där det finns personal som handlar och lagar mat och städar och tvättar. Man är ju väldigt långa dagar på kliniken och jobbar ju otroligt mycket ändå. Och sen på kvällarna förbereder man saker som behövs inför nästa dag eller om man ska anställa folk behöver man förbereda intervjuer. Så det är mycket... mycket kvällsjobb och så också. Så att på det sättet har de ordnat det väldigt bra att markservicen så att säga är alltid organiserad så att man kan ägna sig 200% åt åt sjukvården. Om man är läkare eller om man är ekonomen så ägnar man sig åt ja, sina bitar. Så.
Mm.
Och ja, det var kanske också en sån fördom eller rädsla som jag hade innan jag åkte. Att oj, ska jag också svälta? om man kommer till sådana zoner. Men det brukar gå jättebra. Jag har aldrig varit med om att vi inte har fått mat. Det var en period i Sydsudan som flygen inte kunde komma på 2 eller 3 veckor tror jag. Så då hade vi inga leveranser utifrån. Men logistiken har ju planerat så bra att det finns liksom ett nödlager med ris och bönor. Okej, jag var lite trött på ris och bönor, men det var en 2 veckors period. Och 2 veckor är ju absolut ingenting i sammanhanget. Och andra perioder hade vi både Pringles och Nutella. Så att man behöver inte vara rädd att man inte ska få mat.
Jag funderar på om hinner man vara någonting, för nu alltså när man ändå är utomlands så kanske i något land eller någon kultur som man inte upplevt tidigare. Hinner man vara någonting ledig?
Inte så mycket faktiskt. Mm. Det beror också lite på hur långt uppdraget är, för att om man är på ett standarduppdrag som är 6 månader, då har man ofta 2 veckor semester på mitten. Mm. Och man behöver de 2 veckorna. Men då brukar man ofta inte kunna semestra på plats. Utan då lämnar man landet och åker till något närliggande ställe som är säkert och fint. Och åker liksom som på en vanlig semester i 2 veckor. Och sen kommer man tillbaka och jobbar.
Mm.
Lite beroende på, oftast jobbar man 6 dagar i veckan. Men ibland 6,5 och ibland 7. Men några uppdrag har jag varit också där vi jobbade 5 dagar och kunde vara lediga 2 dagar i veckan för att saker funkar väldigt bra. Så det finns lite variation, finns det.
Jag förstår att det kanske är svårt att välja här på dina uppdrag du har varit. Men om du bara, vilka uppdrag har du varit på och vilka tycker du var det roligaste?
Ja, men jag har varit på 5 olika uppdrag. Och jag skulle nog säga att mitt näst sista i Nigeria, när jag jobbade på ett undernäringssjukhus där, då var jag medicinsk chef för hela sjukhuset och då hade vi 100 vårdplatser ungefär för undernärda barn. Då hade jag jobbat tillräckligt länge för att, ja det var mitt 4:e uppdrag, så då hade jag liksom tillräckligt mycket erfarenhet och kompetens för att jag verkligen kände att jag bidrog med någonting och det var ett jätteviktigt projekt och vi kunde se att det gick bättre för barnen. Så att det var verkligen belönande att vara där och jobba. Och teamet som var där var helt fantastiska, både lokala kollegor och andra utländska kollegor som jobbar med var toppen. Så att det var ett riktigt kul uppdrag.
Och vilka ställen har du mer varit på?
Först var jag då i Mosul i Irak och jobbade med undernärda barn. Och sen var jag i Sydsudan och då var det ett blandsjukhus. Både med undernäring, förlossning, allmänpediatrik, akutmottagning och också vuxna tog vi emot där. Och så hade vi, så det var både sjukhus och sen så hade vi vårdcentral där med för öppenvård. Så det var ett väldigt brett projekt.
Mm.
Så då jobbade jag med alla de sakerna, även om själva kompetensutvecklingen förväntades jag göra på mot barnsidan och de nyfödda barnen då. Men sen var det barnmorskor och så som skötte förlossningen. Så att man hade ändå, man hjälpte så åt. Och sen var mitt 3:e uppdrag, då var jag i Bangladesh och då jobbade jag faktiskt på ett strikt difterisenter. Så då, alla som hade misstänkt difteri, för det blev ett utbrott av difteri i flyktinglägret som är det enda kända på stora utbrottet på 2000-talet faktiskt. Så det var väldigt intressant att träffa på en sjukdom som nästan ingen kände till. Knappt Världshälsoorganisationen hade ju riktlinjer för hur man skulle behandla difteri. Så det var väldigt intressant. Men då fanns det andra aktörer, Läkare utan gränser, faktiskt till och med andra sjukhus bara 1 kilometer bort som var ett sånt allmänt sjukhus för andra sjukdomar då. Men där jobbade jag bara med difteri. Och sen var jag i Nigeria och jobbade med undernäring. Och sen nu sist var jag i Afghanistan 2020 under pandemin. Och jobbade också bara med undernäring. Men det blev väldigt speciellt det uppdraget eftersom ja, pandemin kom och alla flyg stängde av. Eller alla flygplatser stängde ner. Alla leveranser uteblev. Så då var det extra knepigt att jobba i en redan väldigt skör situation och så stänger flygplatser och leveranser ner. Så att då är jag jätteglad att det inte var mitt första uppdrag i alla fall. Mm. när man fick de extra utmaningarna.
Men så du var på en plats där då när pandemin bröt ut?
Ja, alltså det var ju liksom lite i början, för jag lämnade Sverige i början på mars och då hade det gått rykten att pandemin var igång. Det visste man ju, men då var det Italien hade det börjat i Europa lite granna. Och det hade ju kommit några fall till Sverige också. Och då hade börjat komma rykten att det kan bli krångligare med flyg och visum. Så därför kom jag iväg ett par veckor tidigare än vad det var tänkt, för att det skulle gå smidigare med flyg. Men det var väl fortfarande inte så att någon trodde att alla flygplatser skulle stänga helt. Och att det skulle bli omöjligt att röra sig i världen. Men så att jag visste att det kanske skulle bli lite svårare med flyg och så. Men om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag så här, okej, ni kan brottas med den här pandemin i Europa och väst. Jag kommer ha större problem i Afghanistan. Det var min tanke ungefär när jag åkte. Men pandemin ställde till precis lika stora problem i Afghanistan. Så att det, ja.
Men nu om jag förstår rätt här, när du åker iväg på uppdrag så är du fortfarande barnläkare liksom?
Ja, precis. Det är det som är min så att säga kompetens som jag ska bidra med när jag kommer dit. Så då åker jag som barnläkare, ja.
Så att man åker alltid som den kompetens man är eller har valt liksom?
Ja, alltså man är ju rekryterad med viss kompetens, men sen beror det ju lite på vad som behövs på plats. Och ganska många åker ganska tidigt efter legitimation, och då kanske man inte har en någon specifik profil så, utan då kan man åka som generalist.
Mm.
Och då kan man också jobba med undernäring, eller man kan jobba med primärvård blir det ganska mycket då, eller akutsjukvård. Och många projekt behöver ju kanske, som i Sydsudan var vi ju 3 läkare, då var det en barnläkare, en akutläkare och en ST-läkare i allmänmedicin. Så att det kan ju vara att det behövs lite olika så.
Mm. Och då när det liksom, man måste ha lägg för att åka iväg. Förstår jag.
Ja, precis. Man ska vara legitimerad och så ska man ha 2 års yrkeserfarenhet. Och om man då är utbildad i Sverige så har man ju det när man är klar med sin AT. Så själva AT-tiden räknas in som arbetslivserfarenhet.
Vi slängde ju ut en fråga på vår Instagram om våra lyssnare har några frågor till dig. Och vi fick in massor, vilket är superkul. Så jag tänkte vi ska börja här med att vi har en tjej som heter Mimi Blom på Instagram som säger att hon funderar som biomedicinsk analytiker att åka iväg med er, och hon undrar om hon ska göra det.
Ja, alltså jag tror jag kommer säga ja om någon frågar ska man åka. Just biomedicinsk analytiker, så tänker jag att då blir det att man jobbar lite mot laboratorieverksamhet kanske. Jag är själv inte jätteduktig på vilka kompetenser en biomedicinsk analytiker har. Men det finns absolut vissa projekt som är mer profilerade, där vi har mer resurser och även har sofistikerade labb, och man kan till och med på vissa ställen nu göra odlingar, vilket är jätteviktigt för framtiden med antibiotikaresistens och att framförallt minska antibiotikaresistensen.
Mm.
Så att jag kan inte säga på rak arm att jag vet att det behövs jättemånga, men är hon nyfiken så ta kontakt med Stockholmskontoret och hör sig för, absolut.
Ja, jag kör nästa här. Den handlar väl lite om fördomar, som jag förstår den. Vad tror folk att Läkare utan gränser gör, och vad är det du har fått göra? Nu har du svarat lite på vad du har fått göra, men vad tror folk då att man gör?
Jag tror att många kanske tror att det bara är liksom kirurger och att man åker och opererar krigsskador. Alltså, det kan hända att inte riktigt så väl, att alla känner till så väl hur mycket man också jobbar med vaccinationer.
Mm.
Förebyggande, försök jobba förebyggande, hälsoupplysande. Det har jag inte pratat så mycket om, men health promoter är ju också en jätteviktig funktion. Folkhälsovetare kan man säga, eller hälsosupportrar som, och ibland jobbar de också som kulturtolk, liksom att utbilda föräldrar och befolkningen i hälsosamma levnadsvanor och tvätta händerna och sådana saker. Så även den typen av aktiviteter ägnar sig Läkare utan gränser åt. Men det vanligaste missförståndet är kanske att det är väldigt mycket cowboy och akutkirurgi, och man åker dit och bara gör vad som helst, och så är det inte, utan det är väldigt välkontrollerat och det finns guidelines och väldigt mycket struktur runt omkring. Så att man inte är någon solohjälte som åker, utan man är en del av ett stort team.
Men vi har fått in en massa frågor om ST här, så jag tänker vi kör lite, lite SD-tema nu. Men första frågan är, gjorde du Läkare utan gränser som en del av din SD-tjänst?
Det är ganska svårt att lyckas med det eftersom Socialstyrelsen kräver att man ska ha en namngiven handledare och traditionellt så ska den också vara på plats. Sen vet jag inte nu med pandemin och sådär om de accepterar distanshandledning och så. Men av den anledningen så är det ganska svårt att få den här typen av arbete att räknas in i sin ST. Så jag har varit mest tjänstledig när jag har varit utomlands och jobbat. Sen är det lite olika för olika specialiteter. I våran specialitet så har man 3 månader valfri placering. Och då har jag i alla fall de här 3 månaderna har jag kunnat räkna in som en valfri allmän placering. Så. Och sen jag tycker, när jag är hemma i Sverige jobbar jag ganska mycket jour och då får man en del jourkomp. Så jag har inte bara varit tjänstledig utan en del har jag jobbat in jourkomp i Sverige. Så har jag varit borta på jourkomp.
Just det.
Och då blir det ju mindre tid som man behöver ta ledigt, tjänstledigt så att säga. Så att,
ja.
Det räknas ju inte in i ST när man förlorar inte tiden på det sättet då.
Och det var en annan fråga vi hade. Hur är det att få tillåtelse från arbetsgivaren att åka iväg? Jag tänker mer då tjänstledigheten då kanske.
Ja, för mig har det inte varit några problem om man är ute i god tid. Men det är det som ibland kan vara lite svårt att synka. För man behöver liksom ta ledigt från jobbet i Sverige kanske 6 månader innan om man ska få en nöjd chef och schemaläggare och sådär. Så att de vet att man ska vara borta. Och det kan vara lite svårt för Läkare utan gränser att lova 6 månader i förväg att du ska kunna åka 2 februari.
Mm.
För att Läkare utan gränser handlar ju väldigt mycket om att det ska vara en kompetens som ska behövas i ett land där jag pratade språket, där de ska ha en lucka för den kompetensen, den tiden som jag råkar vara tillgänglig. Så att det är ju ganska mycket av ett pussel. Så det är väl det som kan vara lite svårare, att man behöver väldigt mycket framförhållning när man tar ledigt, eller i alla fall jag har behövt det när jag har tagit ledigt i Sverige. Men Läkare utan gränser kan inte riktigt lova i förväg att man åker just då, så att det kan hända att man behöver ha lite mer marginal. Så första månaden till exempel innan jag kom iväg till Afghanistan så hade jag varit på standby en månad i Sverige innan jag till slut kom iväg. Så det kan vara att det blir lite svårt att pussla ihop så att det passar perfekt. Men det har inte varit några svårigheter för mig att få tjänstledigt från min arbetsgivare.
Men hur ser det ut med handledning och så på uppdragen?
Det är inte så jättemycket handledning på plats. Det finns ju ofta seniora sjuksköterskor och lokalanställd personal som har koll på vad man behöver kunna lokalt. Så där får man ju väldigt mycket stöd och hjälp. Men sen finns det något som heter telemedicin. Så om man har ett specifikt medicinskt problem som man känner att man behöver hjälp med, som inte man kan lösa inom teamet, då kan man ladda upp, beskriva sitt fall och ladda upp bilder på telemedicinplattformen som Läkare utan gränser har. Och då skickas det fallet ut till, beroende på vad man har satt för kategori, expertgrupper som finns samlade över hela världen som har själva jobbat i fält och har bedömts liksom som kunniga och erfarna. Och då kan man få feedback och återkoppling. Mm. Så jag har haft mycket konstiga hudsår eller sjukdomar som jag inte förstått mig på. Som man har kunnat ladda upp bilder och fått hjälp.
Ja, skönt. Så det blir som en extra bakjour då?
Typ. Jo, precis. Det är ju lite långsamt det systemet dock, för att det ska ju laddas upp och sen ska det fördelas till de här experterna, så ska de ha tid att svara och skicka tillbaka. Så det kanske är en process på 2-3 dagar skulle jag säga. Och har man en väldigt, väldigt dålig patient så har man kanske inte 2-3 dagar på sig.
Nej.
Men jag har också skickat mycket på WhatsApp hem till mina svenska kollegor eller till andra kollegor som jag har lärt känna i andra projekt.
Mm.
Som man uppfattar som väldigt kompetenta som man vill rådfråga. Så då när man är på ett nytt uppdrag så kan man skicka till gamla kollegor om man vet att de har något specialområde. Så, så att då WhatsApp har jag använt mycket för att få stöd och hjälp från olika håll. I Irak till exempel hade vi en röntgenapparat också. Då skickade jag, men vi hade ingen röntgenläkare eller så. Bilderna var ofta lite skeva och lite snedvridna. Men jag kunde ändå skicka bilder hem till min kompis som var ortoped. Och så fick hon svara på WhatsApp.
Snyggt. Ja, vi har en annan fråga här. Vad har du varit med en som förvånade dig mest under uppdragen som du inte hade förväntat dig?
Alltså barn är så otroligt mycket starkare och tuffare än vad jag någonsin kunde tro. Och jag har sett så många barn som jag var helt säker på att de skulle dö för att de var så sjuka och i så dåligt skick. Men som har klarat sig. Vissa med svåra efterbesvär och sekvele, men vissa till synes efter en jättesvår meningit, koma flera dagar och vi var både vi och föräldrarna var liksom jätteoroliga. Och sen att de ändå har hämtat sig och blivit friska och pigga. Alltså jag är jätteimponerad av barn återhämtningsförmåga. Så det är väl det ena. Och sen en nu ska vi se så att den här historien blir för lång. Men när jag var i Sydsudan så var det en, och det säger vi mycket om mina fördomar egentligen. Men då var det, jag trodde jag skulle kanske stöta på mera sexism och sånt när man jobbade utomlands. Man kanske har en idé om att vi har kommit så långt med det i Sverige. Men jag har inte sett alls, jag har inte exponerats alls för jättemycket sexism eller sådana problem när jag har varit ute och jobbat med Läkare utan gränser. Men det var en dansk kollega som jag tyckte hela tiden var på gränsen och la olämpliga kommentarer och jag brukade säga ifrån och en annan tjej brukar också säga ifrån. Men han brydde sig inte riktigt och till sist var det en av mina pakistanska manliga kollegor som satte honom på plats och liksom, nu får du skärpa dig. Och det hade jag heller kanske inte väntat mig att en pakistansk man skulle behöva skälla ut en skandinavisk man för att han hade sexistiska kommentarer och beteenden. Så att det var också lite sådär oväntad mot mina egna fördomar helt enkelt. Så det var uppfriskande.
Det är alltid trevligt att bli positivt överraskad.
Ja, men eller hur?
Speciellt när det kommer till sådana saker. Vi har också fått in massor med frågor om just familj och så. Så jag tänkte att vi tar några av dem.
Mm.
Det är många som undrar hur det går att kombinera ditt engagemang i Läkare utan gränser med familjeliv.
Nu kommer jag att ta en paus när jag får en liten hemma. Jag tror att det är upp till var och en att känna efter, men väldigt många som jobbar i fält är personer som inte har småbarn hemma. Det finns också en hel del som åker som har småbarn hemma, så man kan göra det, men jag tror majoriteten väljer att inte åka då om man har småbarn hemma.
Mm.
Just kanske med Läkare utan gränser där man inte kan ta med sin familj. Det finns ju vissa organisationer som är lite, jobbar på andra sätt och kanske i andra områden och där man kan ta med familjen också. Men Läkare utan gränser kan man inte ta med sin familj på sina uppdrag. Och det tror jag gör att många tar en paus om man har småbarn hemma. Men det finns också flera stycken som jag känner som åker ändå, men många tar en paus.
Mm. Hur går det med kontakt med familjen när man är iväg på uppdrag? Går det att ringa hem?
Jo, ja, men det går jättebra. Internet finns ju tillgängligt. Sämsta stället jag var i Sydsudan, för då hade vi via satellit. Men det går fortfarande att ringa och skriva på WhatsApp. Men det gick inte att skicka några bilder om man inte hade någon specialuppkoppling via telemedicin då.
Mm.
Men vi fick inte skicka privata bilder fram och tillbaka för att det skulle liksom totalt stänga ner eller blockera datatrafiken. Men på alla ställen jag har varit har det gått att prata med sin familj varje dag utan problem. Så att det är en stor fördel nu jämfört med för 20 år sedan.
Mm. Känner du att det har påverkats någonting i relationerna med vänner och familj hemma när du varit iväg?
Jag trodde nog kanske att man skulle känna att man hade missat mer när man var borta. Men helt ärligt så har jag aldrig känt när jag kommit hem att jag har varit ledsen att jag har missat något. Och så mycket hinner inte hända hemma i Sverige. Det hinner hända mycket mer spännande och roligt där man är. Så jag har faktiskt aldrig känt så när jag kom hem att jag var ledsen för att jag hade missat något.
Vi går vidare till livet på uppdrag. Vill du berätta lite om maten utöver att vi vet att du käkar ris och vad var det, bönor och sen Pringles och Nutella? Hur ser det ut i övrigt? Anpassar ni er till liksom, de lokala traditionerna? Eller?
Jo, men så är det ju. Eftersom man får anpassa sig vad som finns tillgängligt lokalt så blir det ju väldigt mycket. Och ofta är det också att den som jobbar som kock är ju någon som kommer från lokalsamhället. Så att det är ju deras lokala matlagningskultur och vad som finns tillgängligt där som styr väldigt mycket vad man äter. Men ja, om man har till exempel haft någon italienare med i sitt projekt så lär de alltid den lokala kocken att laga pizza. Italienarna har ju väldigt mycket, ja, italienarna har väldigt mycket matstolthet och, ja, och traditioner. Och det är tacksamt, så det brukar man inte klaga om man råkar ha en italienare i teamet. Men mest blir det ju lokalt vad som finns tillgängligt och vad den lokala kocken helt enkelt har för matlagningserfarenhet eller lust. Så. Men det brukar vara jättebra.
Det blir inga köttbullar och potatismos då?
Nej, men det har inte blivit faktiskt. Jag tror inte jag ätit köttbullar någonstans för jag kan dra mig till minnes nu. Nej.
Men du kanske får lära lokala köket. Ja. Lite svenska rätter.
Ja, jag själv är ju superointresserad av matlagning. Jag kanske, exakt.
Mer än mamma skam liksom.
Så att jag har nog inte så mycket att komma med faktiskt.
Men skulle du vilja ta oss igenom en typisk dag? Från att, var sover du? Hur sover du? Börja där och sen ta oss igenom dagen lite snabbt.
Ja. Vi kan ta som exempel Nigeria, det var väl ett ganska standarduppdrag. Då bodde vi i ett stort, stort stenhus med rinnande vatten och rinnande kallvatten. Och där hade man sitt eget rum, så att då vaknar man på morgonen, knölar sig ur myggnätet som man alltid sover under, tar sig in på toaletten som man delar med andra. Och sen får man alltid göra i ordning sin frukost själv, så att ofta finns det cornflakes och mjölk och vid många ställen finns nybakat bröd faktiskt också. Och så kan man välja ofta smör eller sylt. Ibland finns jordnötssmör eller Nutella, men sylt är väl det vanligaste som finns. Det är lite sådär, ja, det är väl standardsakerna som man brukar äta till frukost. Och sen gäller det att fylla på en rejäl vattenflaska och sätta på sig identifikationskläder. De flesta ställen när man jobbar på ska man ju vara identifierad, och det syns att man jobbar för Läkare utan gränser med logga på t-shirten eller på västen. Mm. Och sen samlas alla i bilen. Det brukar vara Toyota Land Cruisers i de allra flesta projekten. Och så åker man till sjukhuset. Och det här, ofta går väl bilen kanske 7:30 på morgonen. Och så blir det överlämning från nattpersonalen när man kommer fram till sjukhuset. Man får fylla i på en säkerhetstavla att man befinner sig på sjukhuset så att de vet vem som är där om någonting skulle hända. De vill ju alltid veta var man befinner sig någonstans. Och sen ja, blir det ofta medicinsk rapport och rondarbete. Lunch blir det, nästan alla ställen har man då samlats ungefär vid kanske 12 vid bilen. Och så kör bilen tillbaks till själva bostadshuset där kocken finns. Och så äter man lunch. Och sen går bilen tillbaks till sjukhuset för antingen att ronda vidare eller jobba av patienter på akutmottagningen. Och då, det har vi inte pratat så mycket om i och för sig, men de flesta ställen jag har varit på så är ju sjukhusen är ju tältsjukhus. Så att man blir lite hemmablind. När jag pratar sjukhus tror man kanske att det är riktiga byggnader och så. Men oftast är det ju tältsjukhus som Läkare utan gränser har satt upp och jobbar i. Det är lite olika på olika ställen. Men, ja. Och sen på eftermiddagen blir det ofta lite mer administrativt jobb. För mig, planera och kika på beläggningstal, hur är det med vårdplatser, personal, lite sånt. Då är jag inte riktigt lika mycket med inblandad i kanske patientarbetet. Och sen vid 5:30 går bilen tillbaka till bostadshuset. Så man är ganska låst vid de här biltransporterna eftersom man sällan promenerar fram och tillbaka till sjukhuset. Kommer man tillbaks vid 5-6 till bostadshuset så tar man lite snacks. Det finns ofta jättemycket god frukt faktiskt, som är mycket godare än vad man kan köpa i svenska butiker. Det är ofta lokalodlat och jättegott. Och oftast är middagsmaten är ofta kvar, det som blir kvar från lunchen. Så att kocken lagar jättestor portion lunch. Så man äter ofta samma mat sen på kvällen då. Det som är kvar från lunchen. Och sen ofta kanske folk jobbar lite. Det brukar finnas ett gym. Jag gör citationstecken i luften med fingrarna här. Men ett rum där det oftast finns antingen åtminstone ett löpande eller en motionscykel. Och lite vikter, något hopprep eller något sånt gummiband. Och det brukar vara ganska välbesökt faktiskt, det där gymrummet. Så ju senare det blir på kvällen, ju fler och fler ta en runda förbi gymmet, en kvart, 20 minuter kanske. Ofta är det väldigt varmt så man orkar inte träna så länge. Utan man kör något kort. Och sen samlas man ofta i något gemensamt rum. Det kan finnas pingis, hemmabyggt pingisbord eller biljardbord. Många ställen jag har jobbat har det funnits att man kan ta någon öl på kvällen om man tycker det är gott. Det är inte alla länder som det finns tillgängligt. Spela mycket kort, snacka skit, umgås med kollegorna.
Låter lite som ett
sista en, två. Ja, jo men absolut, absolut. Ja, sista en, två timmarna på kvällen och sen går man och lägger sig. Och det är väl ganska standard, skulle jag säga.
Mm. Vad är det värsta som kan hända under en vanlig dag på jobbet? Är en fråga.
Det värsta som kan hända en vanlig dag på jobbet, det är att ett barn dör, skulle jag säga.
Mm. Och sen följdfråga på det, hur ofta sker det då?
Ja, det är lite olika beroende på säsong, alltså det låter helt sjukt, men till exempel finns det ofta svältsäsong, för ofta så är det skördetid och sen så efter skördetiden så har man skördet viss tid och sen kommer hunger gap och det är tiden när den förra skörden har tagit slut innan nästa skörd kommer. Och till exempel i Nigeria så var det hunger gap från juli till september och då vet man att då är det som allra mest undernäring och kris. Och då kanske det dör mellan 3 och 7 barn i veckan på våran klinik där vi har 100 vårdplatser och vi kanske la in, säg att vi la in 10 nya om dagen eller något sånt. Medan om det är lågsäsong så är det ju mycket stabilare situation och då är det inte alls, då kanske det är ett barn varannan vecka eller ett barn i veckan som går bort. Så att det finns jättestor variation, men ja.
Mm. Det låter ju helt fruktansvärt med ett hunger gap på så många månader.
Ja, alltså man kan ju med ganska, alltså just undernäring är ju väldigt lätt att behandla om man bara vet vad man ska göra. Så att man ser ju, alltså dels är det katastrof, det värsta som kan hända är att ett barn dör och det är verkligen hemskt. Men jättemånga barn ser man ju också hur de just vänder, som jag berättade innan, att man kan bli så förvånad att man tyckte att de var så sjuka och de tar sig igenom det. Och liksom springer och ler och skrattar och när de skrivs ut sen. Så att
det måste vara en fantastisk känsla.
Ja, fint. Mm. Vi har fått en fråga här. Hur är din norska?
Min norska? Ja. Då skulle folk skratta gott om jag försökte prata norska, tror jag.
Ja, jag tror mina vänner här försöker få mig att utsättas för samma sak. Så jag har fått i uppdrag att läsa upp en fråga på norska. Så vi får se om du och jag listar ut det här tillsammans, Marie.
Men ja,
så
kan
har ni kollat upp? Annars hoppar jag in.
Jessica, ja. Ni har kollat upp vad det betyder. Så då är det, vill du anbefalla att studera medicin idag? Vet du vad anbefalla betyder? Du bara kör.
Jag antar att det är uppmuntra eller...
Ja, jag tänker också det. Stämmer det?
Ja, men det stämmer.
Typ. Ja, bra.
Frågan i sig är, skulle du rekommendera folk att... alltså plugga till läkare eller medicin?
Ja, det skulle uppdragen. Jag absolut. Ja, det skulle jag. Inte bara för uppdragen, jag tycker det är jättekul att jobba i Sverige också. Mm. Det finns liksom för- och nackdelar och jag har väl varit så länge in i systemet att jag börjar redan efter 10 år så är jag väl också redan lite hemmablind och lite hjärntvättad. Sådär. Det tycker jag man kan känna, för vi handleder ju väldigt mycket läkarstudenter också i Uppsala eftersom jag har läkarutbildning här också. Mm. Och jag känner redan ibland att jag är lite rigid och försvarar systemet när man kanske borde ifrågasätta det. men jag tycker ändå att det är jättekul och jättespännande och det finns mycket utmaningar och mycket frustration och mycket kan absolut bli bättre, men jag skulle absolut rekommendera om någon är sugen att välja den här banan. Det skulle jag.
Mm. Men hur ser det ut av hanteringen av sorg och stress för din del? Jag tänker att det...
Ja, det är ganska... vi har fått en fråga på det. Och hur man hanterar det man får uppleva och se. Och då antar jag att de menar liksom om man får någon hjälp eller liksom någon...
Finns det kamratstöd?
Ja, precis. Jag tror också det är väldigt individuellt hur man uppfattar det man är med om och hur man hanterar det och copar med det. Medans jag är i fält... Så i Afghanistan till exempel så var jag den enda läkaren och ett tag hade vi ingen sjuksköterska och då var det bara jag som åkte varje dag till sjukhuset och såg vad som hände på sjukhuset och jobbade med mina lokala kollegor. Och när jag kom hem på kvällen så var det ingen annan som hade varit med om det som jag hade varit med om under dagen på sjukhuset. Till skillnad från alla mina andra uppdrag, när vi satt ganska många i bilen varje dag till sjukhuset. Och när man satt i bilen hem, om det var något jobbigt, kunde man redan då liksom, ja men shit, det här barnet, vad tyckte ni hände? Eller om det är konflikt i personalgruppen också, då kan man säga, vad uppfattar ni att den där konflikten bygger på? Att då har man liksom lite fler att prata med. Mm. Så det tyckte jag att jag märkte skillnad i Afghanistan när jag åkte själv till sjukhuset varje dag, att det var tuffare, att man inte hade någon att liksom bolla tankarna med. På samma sätt. Även om de gärna lyssnade när jag kom hem så kunde de ju inte. De hade inte varit med i situationen så. Men annars generellt så tror jag att när jag är ute på mina uppdrag så stoppar jag väldigt mycket mer. Jag stoppar ner väldigt mycket i ryggsäcken och lägger locket på. Och sen när jag kommer hem till Sverige så bearbetar jag väldigt mycket då istället. Så då är jag ofta ganska labil, gråter väldigt mycket, pratar mycket med mina kompisar. Och de lyssnar och så får man berätta samma sak igen och igen och igen för nya personer. Mm. Och så känns det lite lättare för varje gång man pratar om det. Och sen Läkare utan gränser har obligatoriskt varje gång man kommer hem att man måste träffa psykolog vid ett tillfälle. Och sen tillsammans med psykologen kan man då komma överens om man vill träffa, om man behöver träffas fler gånger. Och då får man en remiss till en psykolog på sin hemort som man kan gå på en längre period då.
Mm.
Så det möjligheten finns efter varje uppdrag man har varit på.
Ja, men det lät ju ändå jättebra. Med att det finns stöd.
Ja, att det liksom finns en uppföljning också. Mm. Man måste ju...
Ja, så det är en obligatorisk uppföljning. Och sen så får man liksom känna själv tillsammans med psykologen. Och vad man har varit med om. Hur pass mycket mer uppföljning och stöd man behöver efteråt. Så att det finns ett bra system för det.
Ja, det låter ju jättebra faktiskt. Jag tänkte jag skulle kunna prata om det här resten av dagen med dig, för jag tycker att det är superintressant och jag är typ såld. Jag tror att jag kommer att söka mig till Läkare utan gränser i framtiden.
Ja, men det tycker jag du ska göra.
Ja,
vi måste ju dra det kortet när vi är där då och se, men vi känner Marie.
Ja, nej, men vi har ju hennes telefonnummer precis, nu precis, så att precis. Jag tänker att vi kan ju droppa.
Ja, jag vet att jag ska skicka alla mina röntgenbilder när jag är min AT.
Men det är bra att redan ha en liten plan.
Ja. Men Marie, om någon av dem som lyssnar nu skulle alltså, bli precis som jag superintresserad av att söka sig till Läkare utan gränser, hur ska de göra då?
Då tycker jag att man ska gå in på Läkare utan gränsers hemsida. Där finns kontaktuppgifter beroende på vilken typ av profil man har, om man är sjukvårdspersonal, ingenjör, logistiker, vattenexpert och så vidare. Och så står det väldigt tydligt steg för steg hur man gör liksom själva ansökan och skickar in ansökan. Och för mig var det en liten puckel bara översätta allting till engelska. Det låter hur töntigt som helst i efterhand. Men det gav mig typ 3 veckors delay att jag skulle översätta det till engelska. Men så man kan börja, så det tar sin lilla tid tror jag innan man kanske kommer hela vägen med vad man tänker och vad man vill göra. Men sen är det ju också bra, om man vet att man i framtiden är intresserad så är det ju bra att resa mycket. Nu är det ju pandemi så det är inte så himla lätt. Men att det är ju bra att ha varit i länder med annan standard än Sverige. Och det är bra att ha erfarenhet av att leva ihop med andra människor. Mm. Så att man vet hur man reagerar när man lever tätt på andra människor. Så det är sådana erfarenheter man kan skaffa sig utan att åka på fältuppdrag för att liksom känna på lite vad man kan göra. Och sen på ganska många universitet finns det också global hälsakurser. Det kanske inte gör att man nödvändigtvis blir en bättre läkare när man är på plats, men man kan få en bättre förståelse för vilka utmaningar som finns och få ett liksom lite bredare perspektiv. För det är inte bara att man jobbar mot individen, utan man försöker hjälpa hela kontexten där man befinner sig, lite som jag nämnde att man det handlar också om att få dem att tvätta händerna och använda medicinen på rätt sätt, inte bara att skriva ut en medicin och tro att de vet hur man räknar. En del är analfabeter och så där man jobbar också, så att man behöver liksom ha ett system för hur man hanterar inte bara det medicinska utan allting runt omkring. Och det kan man få, tror jag, väldigt bra med global hälsokurser och så. Så att det är sånt man kan förbereda sig med om man är nyfiken och intresserad.
Okej, men om vi säger att vi har en läkarstudent som lyssnar här nu och funderar på vilken specialitet ska jag välja för att kunna hjälpa Läkare utan gränser på bästa sätt. Vad skulle du rekommendera då?
Är man bara legitimerad så kan man ju åka. Så att man måste inte ens liksom ha en specifik specialitet. Men det som brukar vara stort behov är just barnläkare, gynekologer, allmänkirurger, och narkosläkare brukar det vara brist på. Så att om man verkligen vill göra sig attraktiv så är väl de specialiteterna något som det går åt mycket av och som jag vet att det ofta är brist på. Men man behöver inte vara specialist, utan det räcker att man är legitimerad och har jobbat 2 år för att kunna åka.
Mm. Skönt. Och du, om man vill läsa lite mer om vad du har gjort och dig, så du har en liten blogg, va?
Ja, precis. Från några av mina uppdrag har jag skrivit blogginlägg via Läkare utan gränsers hemsida. Så att jag har ingen egen bloggsida, men går man in på Läkare utan gränser och våra bloggare, tror jag rubriken heter, eller blogg från fält, så kan man hitta mitt namn där och läsa de bloggarna jag skrivit när jag varit ute.
Just det. Och många andra bloggar då, antar jag, också från andra uppdrag?
Det finns jättemånga spännande bloggar, så där kan man läsa hur länge som helst.
Härligt.
Spännande.
Men då kanske det är dags att avrunda här. Vad trevligt det var att ha dig med. Vi har suttit och pratat jättelänge här. Det går nästan inte att sluta.
Ja, nej, men det har varit jättetrevligt. Tack till alla lyssnarna som hade skickat så många kloka frågor. Och tack till er också.
Super, tack själv. En sista fråga. När tror du åker på uppdrag igen? Och vart? Har du någon tanke?
Oj, vart vet jag absolut inte.
Vi började nämligen avsnittet med att säga vart vi hade velat åka, om vi hade fått välja helt fritt. Så om du hade fått välja ett land i världen som du får åka och jobba i, vilket hade det varit?
Jag har ju inte varit och jobbat i Demokratiska republiken Kongo än, och det är en sån här jättestort område för hjälparbetare och Läkare utan gränser. Vi har jättemycket projekt, så jag har varit lite förvånad att jag inte fått någon postering där än. Så att jag väntar väl på att det skulle komma någon. Så Kongo skulle absolut vara intressant för ett nästa uppdrag. Och så får vi väl se lite om den där krabaten som förväntas i september är pigg och frisk och hur snabbt hen växer. Men jag skulle tro att det säkert dröjer i alla fall kanske 3-4 år innan jag är ute igen. Om jag bara ska chansa.
Suveränt, men då får vi önska dig lycka till med hus och barn och allt som du har planerat. Och vi tackar våra lyssnare i vanlig ordning för att ni har lyssnat. Och vi kommer såklart länka till Maries, vad säger man, sida på Läkare utan gränser, så att ni kan in och läsa hennes stories. Och annars så i vanlig ordning får vi säga håll utkik, tänkte jag säga, men det var inte det vi skulle säga. Håll kontakt, håll avstånd och håll ut, vänner, så syns vi.
Hej då!